Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden Ledarskapssnack. Det här avsnittet har jag bjudit hit en av mina fantastiska stamgäster i podden, Johanna Frelin, som är vd på Riksbyggen och har erfarenhet från vd-rollen från olika branscher. Bland annat var hon tidigare vd på arkitektföretaget Tengbom och utbildningsföretaget Hyper Island, och innan dess flera chefsroller på SVT. Den här gången tänker vi prata om hur man skapar engagemang och hur man kan jobba med faciliterande ledarskap för att skapa den där viktiga glöden hos alla för att uppnå det resultat som man vill åstadkomma och dessutom ha mycket roligare på jobbet. I slutet av podden, som alltid i Ledarskapssnack, svarar vi också på en lyssnarfråga. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder och diskutera ämnen som leder till ett inkluderande och modernt ledarskap. Jag hoppas du är redo nu, för det är vi. Här kommer nu samtalet med Johanna Frelin och mig, Eva Ekedal. Välkommen tillbaka, Johanna Frelin.
Ja, men tackar så mycket, Eva Ekedal.
Till Ledarskapssnack i Karriärpodden. Mm. Det är ju en liten kombo där, att vi tycker att det är så skönt för mig också att inte behöva ha en intervju.
Ja.
Nu ska jag bara få sitta och prata med dig.
Ja, det blir som vanligt.
Precis. Ja, men det är också extra kul att jag ska få prata med dig om dagens ämne. Mm. För att jag känner mig lite laddad för det.
Mm.
Det är nämligen så att jag har valt tillsammans med kollegorna att vi ska prata om en väldigt viktig fråga för många, tror jag. Mm. Både ledare och team och i alla sammanhang. Nämligen att skapa engagemang och faciliterande ledarskap.
Mm. Härliga saker.
Mm, det är lite dina favoritämnen.
Absolut, och jag brukar prata om det när man pratar om så här medarbetarundersökningar. Alltså, jag vill inte ha nöjda medarbetare. Alltså, vem vill släpa på sådana? Man vill ju engagerade medarbetare.
Ja.
Ja, precis.
För då blir det också ett bättre resultat.
Ja, det blir ett bättre resultat. Engagerade medarbetare kan också vara ganska jobbiga. Mm. För de är så himla engagerade. Så man liksom,
svårt att styra.
Ja, svårt att styra. Och de vill nya saker, vill vidare hela tiden och sådär. Men de är så mycket bättre än nöjda medarbetare. Jag brukar tänka att det är mycket lättare att tämja vilda hästar än att få åsnor och springa.
Wow, ja, det är klart man ser det på så sätt. Och hästar är ju din grej faktiskt.
Ja, exakt.
Ja. Men nu ska vi inte prata om hästarna. Och vi är ju också väldigt uppfyllda, eller i alla fall är jag det, av att vi precis har kommit hem ifrån bootcamp med Women for Leaders ledarprogram.
Exakt, det var fantastiskt. Stort engagemang.
Det här var ett stort arrangemang. Mm. Och mycket facilitering från vår sida. Ja. Och vi är ju inte ensamma som gör det där. Vi är ju många som är med och skapar det här. Mm. Men du är ju ändå, tycker jag, våra nästor lite grann. När det gäller det här med att få igång ett både faciliterande och lekfullt sätt att angripa sig svåra frågor. Och det gör vi ju på den där bootcampen, både du och jag kan man säga, på olika sätt. Men jag tänkte ändå att det är kul att höra för de som inte känner dig så där riktigt innan och utan. Mm. När kom du på att det här var en viktig grej för dig?
Nej, men jag tror egentligen jag har haft det i mitt ledarskap sedan jag var 30. Mm. Det vill säga när jag blev ledare första gången. Men jag fick inte liksom konkreta verktyg och metoder förrän jag blev vd på Hyper Island. Där lärde jag ju mig väldigt mycket metodik.
Mm.
För det här är ju metodik.
Ja.
Men jag tror att jag hade det intuitivt från början. Och att det handlar jättemycket om att jag gillar inte att göra saker själv. Jag vill alltid bygga team. Och för att bygga ett team så måste jag se till att människor är trygga. Har roligt på jobbet. Vet om alltså, jobbar mot gemensamma mål. Och då, om de ska kunna göra det, då måste de ju dels få prata med varandra så att de blir trygga. De måste få vara med och skapa målet.
Mm.
Så att de går mot målet och gör gemensamt en handlingsplan. Och där har du ju helt plötsligt en workshop.
Ja, precis.
Så det har varit liksom väldigt intuitivt. För jag vill inte vara ensam.
Nej, men var du så här tror du liksom, även när du gick i skolan och när du jobbade på SVT som du
alltså det var det här,
gjorde från början?
Ja, jag var så, men jag hade, nu har jag mycket mer en verktygslåda av coola workshoppar liksom, som heter coola saker.
Mm.
Men jag tror att jag gjorde det rent instinktivt då. Liksom, till exempel om jag skulle ha ett möte med ett gäng projektledare så stod ju inte jag och pratade hela tiden. Utan jag tänkte att vi måste börja med att alla har sagt någonting. Mm. Alltså incheckning.
Precis.
Heter det i verktygslådan. Men då kallade jag det inte för incheckning. Utan då kanske hette så här laget runt.
Just det.
Det eller någonting annat.
Andra grejer.
Ja. Mm. Men jag kände att liksom, om man ska vara med i ett aktivt möte. Då får man aldrig få chansen att sätta sig på läktaren. Och om man har möjligheten, den som leder mötet har möjligheten i typ 5 minuter.
Mm.
Så får de andra att snacka direkt. För då har de redan klivit in i det liksom, som att vara aktiva på det här mötet.
Ja, istället för att börja själv. Och, ja, nu hälsar vi välkomna här. Och
ja,
så liksom
och,
drar
så,
man
och en powerpoint på 30 minuter. Och så. Mm. Nej. Så att, på det sättet tror jag att det har varit väldigt intuitivt. Men jag är jätteglad över den verktygslådan jag har nu.
Mm.
Och som jag fyller på hela tiden också. För den är ju inte statisk på något vis.
Nej. Nej, vi har ju kanske liksom give and take lite, du och jag, i
ja,
programmet.
Eller
ja, även av alla de andra co-designerna som är med också, såklart. Men ska vi bottna lite i det här med vad betyder det att vara faciliterande i en ledarroll egentligen?
Ja, men väldigt mycket betyder ju egentligen att du skiftar fokus från dig själv till de som är medarbetare eller i ditt team.
Mm.
Och att du försöker skapa en plattform där de dels är huvudpersoner men kommer med så mycket smart input som möjligt.
Mm.
Därför att, och då måste man driva sig lite grann av att den intelligentaste personen i rummet är faktiskt rummet.
Just.
Det vill säga, det är i samtal med andra som de riktigt smarta lösningarna på komplexa frågor kommer fram. Därför att vi har liksom gått förbi tiden när det så ensamma geniet kommer på liksom så här, eureka, det är det här vi ska göra.
Ja.
Utan det är så mycket omständigheter, saker förändras hela tiden, det är väldigt luddigt, vi ser inte riktigt framtiden. Och då behöver man ha en massa olika perspektiv. Och då är det ju facilitatorns roll är ju att se till att människor kommer fram med de här perspektiven. Att man har skapat en trygg kultur till exempel. Eller en kultur där man faktiskt bidrar med sin kunskap. Det finns ju kulturer där man håller på sin kunskap istället.
Mm.
Och sen att det finns ett liksom ett litet effektivt sätt att göra det på så det inte blir snackeklubb.
Ja,
utan
precis.
Ofta ska man ju ha... Vi ska åstadkomma någonting. Vi ska kanske åstadkomma med en budget eller besparingsprogram eller ny innovation i en digital miljö eller någonting ska ju göras. Och då får man ju ha liksom en process, så vi inte bara sitter och snackar, utan vi faktiskt gör det.
Mm, precis. Mm. Och det där är, då får man liksom kunna varva mellan det där att lyssna, men också så här, bryta när det blir för...
Man måste göra det. Mm. Och jag tycker det brukar vara bra också, om man redan i början på mötet säger några spelregler. Mm. Liksom att alla ska få komma till tals, vi stänger av mobilerna. Att alla får ta ansvar för att, liksom, att någon inte blir tyst och så.
Mm.
Men som facilitator, när du märker att gruppen börjar segla iväg, vilket många grupper gör efter ett litet tag, då måste man ju tillbaka. Så då får man ju leda dem tillbaka.
Ja, men precis. Jag brukar tänka så här att man också... Alltså om vi fokuserar på du och jag nu, när vi pratar på... På möten, om vi tänker så här, mindre möten, det har vi ju hela tiden på våra jobb. Och nu tänker vi det fysiska mötet. Då brukar jag tycka i alla fall att det är väldigt bra att dels förstås checka in först, men också göra lite laget runt kring förväntningar. Vad har ni för förväntningar och vad är det vi ska åstadkomma med det här mötet? Så att det är rätt bra att liksom börja i slutet nästan. Att man så att säga funderar på vad vill vi ska hända när det här mötet är klart.
Ja, det är skitbra.
För ibland glömmer man ju bort det. Och så bara spårar de där mötena iväg och så har man liksom inte... Jaha, vi har inte hunnit dit. Jag trodde vi skulle göra det här. Alla sitter där och är jättesnurriga.
Kanonbra tycker jag att kalibrera alla deltagarna i början. Men också sätta ett konkret mål för mötet.
Mm.
Och det kan man gärna, tycker jag, göra redan när man skickar ut kallelsen. Det här är ungefär agenda, det här är vad vi ska åstadkomma med det här mötet. För då har folk rätt mindset när det kommer rakt in. Så att ju tydligare man kan vara, desto bättre är det.
Mm.
Och ibland kan det vara, den här gången ska vi bara utforska. För det, sådana möten måste man också få ha. Men då sitter inte någon annan och är frustrerad över att vi inte fattade beslut, till exempel.
Men i den här... Alltså den här agila världen också, som, eller det här, det är ju så mycket möten nu. Men en del är ju ganska korta. Jag tänker på de som jobbar med utvecklingsprojekt och inom tech och sådär. Där har de ju sprintar varje dag stand-up. Ja. Vi har ju varit inne i det här nu när vi har byggt Signe, våran digitala plattform. Så jag har fått ta del av den typen av möten också. Och det är ju, då behöver man ju verkligen vara, alltså det går ju inte att bara liksom bre ut texten där, utan
precis.
Då får man ju vara lite sharp med vad man, idag ska jag göra det här.
Exakt, men tänk vad det har förändrats, för jag vet att i början när jag var chef, då hade man ju medarbetarmöten, då avsatte man ju en timme.
Ja, precis.
Alltså det ska inte, idag har jag oftast avsatt en halvtimme i kalendern, men det mötet tar bara en kvart.
Ja.
Därför att det är väldigt lite lullull runt omkring.
Ja, och då är det ändå... Och är det för att du är då, liksom har satt mötesstrukturen och är en faciliterande ledare? Eller vad är det som gör det här?
Nej, men jag tror också att liksom, de mötena... Jag har min lista, medarbetaren har sin lista. Och så bara går vi igenom de listorna. Och så är det inte så mycket mer med det. Och så är det ett så här, men hur mår du? Har du haft en bra helg? Ja, det har jag. Okej. Okay. Att vi känner varandra ganska väl. Vi behöver inte bygga på relationen varenda gång vi har en one-to-one.
Nej, du behöver inte fråga hur du mår varje dag, eller?
Nej.
Det är många som checkar in med emojisar.
Ja, precis. Det är effektivt.
Så här, vad har du för emoji idag då?
Ja, precis. Men, nej, men det är också kanske för att vi har definierat vad de där mötena. Det är en avstämning. Och det är ju kopplat till jobbet framförallt.
Ja, precis. Ja. Men sen finns det ju andra typer av möten. Ska vi gå till de lite större mötena då? Konferenser.
Ja.
När man ska åstadkomma någonting. Mm.
Då måste man ju, alltså det tar lika lång tid, eller dubbelt så lång tid att planera en konferens som att faktiskt genomföra den.
Mm.
När jag ska ha konferens, dels så delegerar jag nästan aldrig bort faciliteringen till någon konsult. För jag tänker så här, nu kommer 100 chefer. Det här är min bästa möjlighet att visa ledarskap. Sen har det hänt någon gång att jag har varit stressad och så, att det har varit mycket på jobbet och så att då måste jag ta in någon som hjälper till. Men jag gör det helst.
Du kan ta en sidekick om du behöver.
Jag brukar alltid ha en sidekick. Jag brukar välja ut någon i ledningsgruppen. Så den här gången så är det olika varje gång. Så att man kan ha lite dynamik på scenen. Men sen så planerar jag ju varje minut. Och det ska vara liksom... Ja, men det är viktigt att människor får inte sitta på mötet mer än 5 minuter förrän de har checkat in och presenterat sig runt borden eller någonting sånt. Och sen ska det vara liksom interaktivitet. I alla fall var 20:e minut.
Mm.
Så ska det vara någon typ av workshop, reflektion eller dialog av olika slag. För att människan orkar inte lyssna längre.
Nej, precis.
Helst varje kvart.
Mm. Det där är ju min uppgift när vi har vårt ledarprogram. Ja. Så jag har ju verkligen också så här, ja, nu ska vi se. Nu har vi pratat lite länge här. Nu ja. Ser man hur, även om det är superintressanta det är grejer. Man
klarar inte av fokuset.
Nej.
Och sen också, om man vill att människor ska bottna i saker och ting, då måste få vrida och vända lite grann på det.
Mm.
Så att vad innebär det här som chefen nu har berättat? Vad innebär det här för mig? Att bara... Studsar det en liten stund med någon annan.
Mm.
Det gör att budskapet blir så mycket... Det fastnar på ett helt annat sätt.
Mm, verkligen. Men du, jag tänker också på... Du har ju lett såna där stora sammanhang då. Med grupper utav både... Ja, först var det journalister.
Ja.
Sen var det...
Arkitekter
ja. På Tengbom ja. Där du var vd. Och nu är du på Riksbyggen som ja. Vd. Det är väldigt många olika kategorier utav ja. Yrkesgrupper som kanske i vanliga fall inte är supervana vid och lekfullt ta sig igenom en konferens.
Nej, absolut. Det är ju nervöst i början.
Mm.
Men nu har jag gjort det här, jag har lett workshoppar och sånt i så många år.
Mm.
Så att jag har slutat...
Du kan inget annat.
Nej, men jag har slutat att tänka att den här gruppen kommer aldrig gå med på det här.
Mm.
De gör det. Alltså det är...
Och vad är det som gör att
alla
de gör
från
det?
Unga till gamla. Och de kan ha ett litet, vissa grupper kan ha ett litet motstånd initialt.
Mm.
Och det märker man oftast att de förstår inte instruktionerna. Och har väldigt mycket frågor kring instruktionerna. Då brukar jag tänka på att de vill egentligen... Bara skjuta på uppgiften en liten stund.
Mm.
För att de tycker det finns ett litet motstånd att gå in i övningen.
Mm.
Mm. Men det är helt, det är mänskligt.
Mm.
Nej, men det funkar på alla människor. Gillar att prata med andra människor. Man gillar att ha tydliga mål. Och man tycker om att vara kreativ. Alltså de flesta funkar ju otroligt bra.
Och de flesta tycker också att det är roligt.
Det är absolut, det ger ju ofta väldigt mycket energi.
Mm.
Och den här typen av möten, man har ju ofta väldigt höga skratt. Och samtidigt blir det ju väldigt effektivt. Man kommer ju med bra resultat också.
Mm.
Och jag tycker alltid att jag får bäst utvärderingar ju mindre plats jag själv har tagit.
Oh, där sa du något.
Ja, för att det är ju mötet mellan människor. Och det är när de studsar och kommer på lösningar ihop.
Mm.
Det är då de blir empowered.
Mm.
Och då tycker de att jag har varit en bra chef.
Aha. Det där är så sant. Mm. Och jag tänker också på det här med när man överhuvudtaget, när man själv ska presentera. Det är ju när man släpper fokuset på sin egen prestation som det blir bra. Det är ju samma sak egentligen. Att man, när man slutar tänka på, undra vad de ska tänka om mig och är jag bra nu? Eller, utan när man istället börjar fokusera på de som är i rummet. Det är mitt absoluta knep. För jag har inte alltid varit liksom jättesäker på det där. Men när jag kom på den grejen, att herregud, det är ju bara... Det är ju roligare att jag fokar på dem också. Det blir bättre på alla sätt. Liksom.
Absolut.
Mm.
Och så tycker jag, man kan också ibland, när man blir lite wild and crazy, helt så här, utmana sig själv. Att man inte på mötet inte har bestämt till exempel exakt vilka ämnen vi ska prata om.
Mm.
Utan då gör man först en workshop. Vi gjorde det nu i julas med 100 chefer på Riksbyggen. Där de först fick identifiera vilka dolda elefanter det finns på Riksbyggen.
Det är alltid djur med också med dig. Det var elefanter.
Exakt. Mm. Vad är det liksom, finns det för dolda elefanter på Riksbyggen som hindrar oss att göra succé? Och då fick ju de först komma på allt, saker som är liksom svårt, som de inte känner att de kan prata om på Riksbyggen.
Mm. Det finns ju alltid en elefant i rummet, brukar man ju
exakt,
säga.
Exakt, och det är precis de. Mm. Så att de fick identifiera alla elefanter i rummet som hindrar oss från att göra succé. Sen var ju ämnena för workshopen de var ju klara då. Så vi hade liksom en 4-5 elefanter som vi sen fick jobba med.
Som ni bröt ner sen?
Som vi bröt ner. Mm. Och lite så här, först vred och vände på den så här. Ja, men den här elefanten i rummet, vad handlar den egentligen om?
Mm.
Och då har de ju identifierat problemet helt enkelt. När man säger vad handlar det egentligen om.
Mm.
Vad finns det för nästa steg? Vad finns det för potentiella möjligheter? Vad finns det för hinder? Och så småningom då, vad finns det för potentiella lösningar? För att det här inte ska vara en elefant som hindrar oss från att göra succé.
Mm.
Och sen har man ju en, det är ju nästan en hel affärsplan klar.
Ja, ja. Och då hade du inte
då hade ju inte jag ämnena. Utan jag har väl någon aning om vilka elefanter i rummet det finns. Men det finns ju ett stort värde att det inte är mina identifierade elefanter vi pratar om. Utan det är deras. Då har ju de helt plötsligt mycket större ägarskap till lösningen sen. För det är de som har valt ut problemen, helt enkelt.
Ja. Verkligen, det där är ju så bra. Och du vågade liksom vara fin med det liksom. Men det är ju då lite mod som behövs.
Ja, men jag tror att jag överraskade dem där. Och jag fick också ganska mycket positiv feedback på det efteråt. För att när de skulle berätta, men i vår grupp har vi sagt de här elefanterna. Och då var de lite så ursäkta, jag är ledsen att behöva säga så här rakt. Jag bara, shit me liksom.
Ja.
Och så hylla, och då är det viktigt så när man tar emot så här, alla de här dolda elefanterna i rummet, att vi är de första så bara, alltså, du ska tokapplådera.
Mm.
Du ska skratta åt dem, du ska tokapplådera, du ska säga, alltså gud jäklar vilken sjukt stor elefant i rummet. Alltså bara grymt identifierat.
Ja.
Så att man hyllar att de faktiskt hittar vågar de säga de där grejerna. Mm. Och då kommer det bara lösa sig själv sen.
Mm. Så det här låter som
och då kommer nästa bord och säger, vi har hittat något riktigt ruskigt. Liksom.
Så blir det en tävling så då att blir hitta den största
elefanten. Det blir också gjort med lite lätthet.
Mm.
Det blir inte så himla dödligt allvarligt.
Nej, för det brukar ju du säga. Varför göra någonting? Vad är det du brukar säga? Jag
ska inte...
Varför göra någonting?
Någonting tråkigt när man kan göra det på ett kul sätt.
Exakt. Ja.
För att det... Men vi är ju alla som jobbar som chefer fast i så här årsjul, det ska göra budget, det ska göras utvecklingssamtal. Alltså så här, att försöka variera för sin egen skull. Också att man, liksom, måste vi göra budgeten i Excel? Kan vi göra den i Lego?
Mm, just det, berätta om det här måste
vi. Ja, men det kan vi ju.
Ja, det går ju. Hur gjorde du då? Var det på Tengbom eller vad?
Nej, det här har varit lite alla möjliga ställen. Och man kan väl liksom, jag kan väl inte komma med något legobygge till min styrelse, antar jag, när de ska anta budgeten. Så man får ju stoppa in den sen i något program. Men det handlar ju om att skapa engagemang för budgeten hos människor. Att de förstår att liksom så här, intäkter och kostnader hänger ihop. Att vi kanske måste, alla kanske inte kan gå på utbildning samma år. Vi kanske måste prioritera. Mm. Vi kanske inte kan båda ha stora lokaler ha många fester. Alltså så här, så att människor...
Man har de legobitarna
Man har, och så får man liksom ha olika färger för 100 000 eller 10 000 eller vilken skala man nu har.
Mm. Men om vi skapar så här mycket mer intäkter, då har vi råd
exakt. Med... exakt. Mm. Då skulle vi kunna kanske göra den här grejen. Och människor förstår ju det. Alla förstår ju hushållsekonomi. Men det som är bra med lego är att det blir så visuellt tydligt.
Mm.
Och transparent.
Ja, och visuellt, generellt sett är ju någonting som är väldigt bra att jobba med. Visualisera det man håller på med på olika
absolut.
Sätt.
Absolut.
Post-it-lappar och...
Ja, och liksom, man kan klä väggar i ledderblocksgrejer med tankar eller så att människor kan... Jag har klätt ett helt rum med en ofärdig strategi. Och så satte jag ut en massa post-it-lappar. Då fick man liksom läsa den strategin och så fick man ta en post-it-lapp och så fick man komma med hurrarop eller feedback eller liksom lägga till någonting, ta bort någonting. Och så gjorde man det på post-it-lappar och satte upp just under det kapitlet. Och det skapar också jättemycket engagemang. Och det fick ju människorna också att läsa strategin.
Det här gjorde du när du började på...
Det här gjorde jag på Tengbom faktiskt.
Ja, på Tengbom. Mm, okay.
Men jag gjorde faktiskt om det sen på Riksbyggen. Men då hade en liten utmaning med att det var pandemi.
Just det.
Så då fick jag ju liksom göra det i rummet och ta bilder och få ut. Det var lite svårare. Men jag fick laga efter läge helt enkelt.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ska vi gå över till den här som ju vi alla blev drabbade av under pandemin och som ju på sätt och vis då fortsätter det här. Så, ja, det som blir annorlunda att leda digitalt helt enkelt. Utan att fördjupa oss i det hybrida arbetssättet. För det är så mycket diskussioner som pågår om det. Så att jag känner att vi behöver inte göra
en podd om
det. Det kan
någon annan prata om.
Ja, exakt. Men däremot, så här, vad kan man, hur kan man tänka och göra för att bli så faciliterande som ledare som möjligt i de sammanhangen? Det kan vi väl ändå prata om.
Ja, och jag tänker att... Alltså att sitta på långa teamsmöten är så sjukt tråkigt. Alltså, man får ju stänga av kameran ibland för att folk inte ser att man nickar till. Liksom. Och då är det ju en jätteutmaning för den som ska leda mötet. Och där är det ju ännu viktigare att kanske du aldrig har att en prata mer än 10 minuter.
Ja, man får minska det där. Interaktiviteten måste öka.
Och jag tänker också att liksom du som leder det här mötet, du måste lära dig digitala verktyg. Det går liksom inte att ha ett tråkigt möte bara för du inte vet hur man skickar ut folk i breakout rooms.
Nej, precis.
Eller och inte orka lära dig. Det finns ju liksom digitala post-it-verktyg.
Ja, det är jättebra. Liksom,
ja, och för jag tror att du måste vara, ska du göra ett bra teamsmöte eller Zoom-möte där människor faktiskt är engagerade, inte bara sitter och egentligen tänker på något annat. Då måste du vara ännu duktigare på att facilitera mötet. Mm. Och ännu mer kreativ. Så att du varierar grupper, övningar, content med process. Liksom.
Precis, och där kan man ju också, tänker jag, jobba med att man så att säga, delar ut engagemanget i form av att folk leder olika processer.
Exakt.
Så att de inte behöver lyssna på en och samma person för länge, som du säger. Ja. Ja. Men
och är det stort möte, incheckning i chatten. Ja. Behöver inte gå runt, för då kan ju i ett stort digitalt möte, det är ganska tråkigt att höra alla checka in. Ja, men de kan checka in i chatten. Det går jättebra.
Kommer du ihåg den här, nu fick jag upp en bild av den här grejen som blev viral under pandemin med han, den här domaren som blev som en katt.
Ja, det var så roligt.
Ja, ja, men det är många som håller på med sånt också, såklart. Att man kan ju leka lite, att det där var ju absolut ofrivilligt lekt, men man kan ju faktiskt göra
ja,
mycket sånt också.
Ja, för att lätta upp det lite grann.
Ja, ja. Men jag har faktiskt haft, jag som jobbar med mycket att få fram lite djup och sånt i både människors inre och gruppers utveckling. Där jag har haft några digitala möten som ändå har liksom gått att få närvaro på det sättet.
Jag
sitter och funderar på vad det är jag har gjort då. Men det har inte varit 100 personer, alltså det har varit färre personer. Mm. Men det går.
Ja.
Jag kan faktiskt inte definiera exakt vad det är vi har gjort. Men det är väl att låta folk förstås vilka frågeställningar man har och reflekterar och så.
På ett sätt, när det är lite mindre möten, så digitalt så känner man ju sig väldigt nära. För folk, man är så nära ansiktena.
Ja.
Och det är liksom, det är inte massa olika klädgrejer och soffor som stör. Mm. Utan man ser ju bara människans ansikte.
Ja, precis. Men man har ju också väldigt svårt att läsa kroppsspråk.
Ja, så är det, absolut. Armarna flyger utanför skärmen. Liksom.
Ja, precis. Och man ser inte om det är någon som stängd. Liksom. Men det är ändå intressant. Det går, men det kräver ju sitt engagemang från ledaren, så att säga.
Ja, absolut.
Man kan inte bara sitta där och tro att allting är en självspelande piano. Men det där gäller ju även om vi ska ta den pucken då, hur jag jobbar när man vill skapa den typen av möte där man vill liksom komma kanske nära varandra och också behöver lära känna varandra, som ju jag jobbar mycket med.
Ja.
Då handlar det ju också om att skapa den här liksom närvaron i rummet genom att man kan använda sig själv på ett väldigt enkelt sätt. Dels så är det ju, det kanske är många som redan känner till det, men jag brukar verkligen tänka på det. Om man står upp och pratar och alla andra sitter ner, så är det ju, då är det ju underförstått att det är jag som, så att säga, nu förväntar sig att alla ska, att jag ska säga någonting och jag ska prata en stund. Men om jag vill skapa den här inbjudande dialogen och bjuda in folk i samtalet i grupper, då sätter jag mig ner framför dem och liksom leder det. Men, och då direkt så blir det liksom en interaktivitet. Ja. Det där är ju lite krångligare digitalt.
Och då, jag tror att när man står upp, då är det lätt att folk börjar räcka upp handen. Men när man sätter sig ner, då slutar det. Då blir det ett samtal
på ett annat sätt. Då pratar folk istället från hjärtat och så.
Jag brukar också lite då och då öppna ett möte med att incheckningen är, finns det någonting du behöver säga högt så att du kan ha full närvaro i det här mötet. För människor kommer in med en dagislämning i ryggsäcken eller stressigt möte eller osämja på morgonen eller, alltså man tar ju med sig den senaste timmarna in i mötet. Och ibland kan det vara väldigt skönt att kunna säga liksom bara så att, nej, men jag blev jätteledsen för mitt barn blev så ledset när jag lämnade på dagis. Och har man sagt det, då är det lättare att vara närvarande.
Ja, precis. Och så kan man ju, för att inte fastna i det då, om det är någon som vill, så får man säga, okej, okay, är det okej att du lämnar den känslan utanför här nu?
Ja, precis.
Ja. Nej, men det finns mycket knep kring det där. Som man kan, och sen är det ju också det där rent fysiskt, om man nu möts, att man helst, om man vill ha den här känslan av att nu ska vi som grupp dela med varandra lite mer innerligt, eller svåra problem, så är det bättre att inte ha någon bord.
Ja, exakt.
Utan då är det bättre att man sitter i ring eller U-form eller någonting. Ja. Men att man är inte liksom inte med sitter med klassrumskänsla.
Nej, gud, och jag vill aldrig ha möten där resa biosittning.
Nej, eller sen gammalt konferensbord. Du vet, sådär styrelse.
Putinbord.
Ja.
Nej, absolut.
Jag brukar känna mig när jag har hållit utbildningar och det är sånt bord, då blir jag alldeles så här, nej men gud, vad ska jag göra? Kan vi ta bort det här bordet? Kan vi bryta sönder det? Ja, ibland kan man ju inte det.
Nej. Nej, ibland får man laga efter läge. Men självklart, alltså helst ska man ha ett möte med över 10 personer, då tycker jag man ska ha små bord.
Ja. Och sen en annan grej som vi faktiskt gör, som vi just kommer ifrån, det är bra att vi har den här podden precis när vi har det här på näthinnan, det är ju att varva, om man kan, vara ute.
Ja.
Vi har ju gjort en övning nu som vi jag säger bara så här, tack gode gud att det nästan alltid har varit bra väder när vi har gjort den. Men den här, det är en reflektionsövning som vi gör som kommer dag två. Liksom. Ja. Och den är så fin om den kan ske utomhus.
Ja.
Så att liksom våga bryta det där vanliga mönstret, att ja, vi måste sitta här inne.
Och det
inne,
funkar eller? Ju oftast också till exempel väldigt bra med walk and talk.
Precis.
Dels för att man får lite motion, man får upp hjärtfrekvensen lite grann, frisk luft, kanske lite kyla mot kinden, men också för att man inte sitter och tittar på varandra hela tiden, utan då går man bredvid varandra och då blir ju intensiteten sjunker ju lite, vilket jag tycker gör att människor öppnar upp mer än att man sitter som du gör nu och börjar titta på varandra helt intensivt. Liksom. Utan det blir mer av ett lugnare flow i en walk and talk.
Precis, och det är också när man ska jobba med sin vision eller med företagets vision, då är det också väldigt bra att liksom inte sitta och titta på varandra, nej, utan gärna gå i rummet och sådär. Som vi ju gjorde, du och jag, för inte så länge sedan. Nej, men där man så att säga förflyttar sig. Och då är det verkligen så som du säger nu. Att inte titta på varandra. Mm. Utan man är vänd mot. Det är därför man ofta får så bra samtal också. När man är ute och går eller när man åker bil.
Exakt. Bil är perfekt också.
När man,
men det är inte lika hållbart att ha möten i.
Nej, okej.
När man skjutsar sina barn istället så har man ju alltid de bästa samtalen.
Det är då man kan ha det. Ja. Och det är därför att man just så här bara, men om vi skulle titta in i framtiden. Då kan man liksom.
Men jag kan säga så här, med den erfarenheten tog jag med när vi skulle göra en strategi på Tengbom. Och Tengbom då var 650 arkitekter. Då byggde vi strategin i Lego.
Mm.
Det gav samma, dels tycker jag det är lite kul, arkitekter gillar att bygga.
Ja, det passar extra bra
för dem. Jag hade köpt jättefint Lego med massa så här, också kostymnissar och pengar. Och jätteroligt Lego, men också någon apa och en banan. Liksom. Det som var bra var när de satt och byggde. Då satt de och tittade på det de byggde. De satt och tittade på varandra. Vilket gjorde att det blev också mycket lättare att prata. Och då tänkte jag att det var precis som när jag kör bil med mina barn. Liksom.
Ja, det är samma grej. Eller när man sitter och jag vet inte om du gör det, men när man någon jul sitter och lägger pussel tillsammans.
Ja, men exakt.
Det är också så här, man bara låter tankarna och samtalet bara flöda på något sätt.
Och det gör inget, då blir det inte så här, det blir inte pinsamt om du blir tyst. För nej, jag lägger ju pussel.
Ja, precis, man är ju koncentrerad på den här uppgift.
Exakt. Ja. Men som du och jag som sitter och tittar på varandra nu, blir det tyst så blir det lite jobbigt kanske.
Men det blir ju inte mellan oss två.
Nej, det är inte.
Om du försöker tänka på, vad är liksom den bästa stunden som du har haft när du har varit så här faciliterande ledare? Det är bättre att titta vilken effekt, liksom, när har du skapat det här?
Nej, men jag tyckte det var väldigt, jag kommer tänka på ett, jag vet inte om det är den bästa, men en väldigt rolig workshop jag gjorde tillsammans med cheferna på huvudkontoret på Riksbyggen. Jag ville, som alla vd:ar, vill ju sänka overheadkostnaderna. Och då kan det bli en sån situation där man pratar med alla cheferna och så blir det som en förhandling.
Så hur mycket kan du skära här?
Ja, exakt. Och så säger jag, 5, nej, ta 7. Nej, men min granne kan skära mer. Alltså så här, det blir liksom, det är inte så himla charmigt. Men då gjorde jag en workshop där vi, där de blandat fick skära ner sina egna grejer. Alltså delade upp det så här, vad är nice to have? Och vad är need to have? Och vad är absolut nödvändigt och absolut onödigt? Så fick de först jobba med sin egen verksamhet tillsammans med andra. Och sen fick de jobba med de andras verksamheter. Så att de började också liksom så här, ja men det som är, någon tyckte att det här är need to have, tyckte någon annan bara, det kanske ändå är bara nice. Och det blev väldigt kul, för det var väldigt, jag hade styrt upp det, att man fick sätta så här prickar i olika färger och jag hade styrt upp det väldigt, väldigt noga.
Så alla liksom jobbade med allas?
Alla jobbade med allas verksamhet.
Mm.
Och sen så hade jag pratat mycket om innan så här, men vad är det för spelregler som ska gälla här? Ja, men det är ju mod och det är okej att slakta någon annans verksamhet. För det betyder inte, vi gör ju inte på riktigt, vi gör ju på pappret bara. Och det blev väldigt fnissigt och det blev väldigt kul. Och så hade jag sagt, om vi lyckas få ihop liksom, jag kommer inte ihåg vad det var, men kanske 15 miljoner. Ja, men då bjöd jag på en braklunch efteråt. Och det gjorde vi.
Och det gjorde ni.
Ja. Och de var själva väldigt förvånade över hur kul det kunde vara att spara pengar.
Mm.
Och att det blev väldigt kreativt.
Ja. Och något som då skulle kunna ha varit ganska tråkigt och destruktivt blev.
Ja, exakt.
Kul och ni kom fram till någonting.
Ja.
Mm. Ja, det är häftigt det här, tycker jag. Nej, men jag tänker som det som jag håller på med är ju mycket att liksom att man skapar tillit i grupper innan man och det finns ju någonting som heter tillitsspiralen. Vi har ju gjort specialavsnitt om tillit, så jag behöver inte börja prata om det. Men det är också en förutsättning för att man ska kunna lösa såna här komplicerade uppgifter.
Exakt.
Och också kunna visa hela sig själv i de här sammanhangen.
I en kultur där människor är misstänksamma mot varandra och att man kommer få en kniv i ryggen och sådär, då sparar man inte pengar ihop.
Nej.
Då sitter man ju och håller på sitt och bara säger nej, du får inte titta ner i min låda alls. Liksom.
Mm, ja.
Och det blir ju inget bra.
Men nu sitter vi ju här och pratar, du och jag, som gillar det här också väldigt mycket.
Mm.
Och det finns ju faktiskt personer som kanske har väldigt långt ifrån det här.
Mm.
Lekfulla, pratsamma, öppna,
mm.
tillitsbaserade sättet att både agera möter du motstånd ibland?
Ja, det gör jag väl. Men förvånansvärt lite faktiskt. Ja. Men det är klart att jag gör det. Men jag tror att jag är alltid tydlig med vad vi ska åstadkomma. Varför behöver vi bygga tillit i gruppen?
Mm.
Ja, men det är för att vi ska kunna lösa gemensamma problem för helheten på så snabbt sätt som möjligt.
Mm.
Alltså, jag har ju aldrig en workshop bara för att det är kul.
Nej.
Det ska alltid syfta till att vi ska nå våra affärsmål.
Mm.
Och jag är alltid väldigt tydlig med så att jag har pratat med företagsledning om att liksom, Riksbyggens företagsledning, vi har den svåraste uppgiften av alla team i Riksbyggen. Och ju svårare uppgift vi har, desto mer tillit måste vi känna i gruppen.
Mm.
Därför ska vi jobba med tillit.
Mm. Ja, och det är ändå så. Det finns ju nyligen en undersökning som är gjord. Jag vet inte om det var DEU som gjorde den, men det är tydligen, det var i alla fall de som skrev om den, att det är bara 16% av svenskarna som känner sig engagerade i sina jobb.
Ja, och då tänker man ju att alltså, det är ett under att företagen går ihop.
Ja, verkligen.
Och tänk vad som skulle kunna hända om vi bara dubblade den, så att 30% av alla medarbetare på alla svenska företag känner sig engagerade. För engagerade människor levererar ju mycket mer, mycket effektivare och med högre kvalitet. Så jag tänker att det finns en otrolig potential i svenskt näringsliv.
Ja, verkligen. Och då är en av nycklarna det här som vi har pratat om.
Ja, och jag kommer, bara någon säger så här, nu ska vi börja jobba med stort engagemang, kommer jag köpa aktier i det bolaget.
Mm. Okej, okay, jag med. Ja. Vi har ju alltid en lyssnarfråga. För övrigt så kan man skicka in det löpande. För att det var tredje avsnitt i Karriärpodden är en sån här stamgäst som kommer.
Mm.
Och det är ju bara, än så länge har jag bara tre stamgäster.
Mm. Ja.
Ja, och det är du och det är Monica Längbo och det är Frank Ekelund.
Ja.
Mm. Men nu så har det kommit en här som handlar om, det här är intressant tycker jag. Hur hanterar man som ledare att ledarskapet i den stora organisationen inte lirar med mitt?
Mm. Det där är en väldigt spännande fråga. För det kan ju vara så att du som ledare har ett ledarskap ovanför dig som inte känns så bra.
Mm.
Och sen försöker du vara den engagerande, härliga
workshopledaren.
Ja, och att då blir det nästan som att det uppstår en värderingskonflikt. För att du kanske, uppåt kanske du möter demand and control-ledarskap och micromanagement. Men du vill vara duktig till exempel på att ge ut ansvar och sådär.
Verkligen.
Ja,
alltså jag sitter bara och nickar, för det här har jag känt, känner jag igen.
Jag tror att de flesta har känt det. Och ingen vill ju bli micromanaged. Men då får man ju fundera på, hur stort är gapet?
Mm.
Är det så stort så att jag mår dåligt varje dag när jag går till jobbet? då kanske man ska byta jobb.
Mm.
Men är det sådär så att jag kan hantera det. Alltså så här, jag kan få ihop det. Jag kan vara den här kudden utan att göra, liksom, mellan den högsta ledningen och mina medarbetare. Jag kan vara den här kudden och den här översättaren där faktiskt micromanagement översätts inte till micromanagement, utan det är liksom, det ändras lite på vägen när det glider genom mig själv som kudde.
Mm.
För det, så tror jag de flesta har det.
Ja, det kan ju vara liksom en, även om man är vd, det kan man ha en styrelse som...
Ja, som är olika. Mm. Och liksom jag låter ju inte allt passera från styrelsen till ledningsgruppen ofiltrerat.
Mm.
Ibland gör jag det, men liksom så här, jag översätter ju så att det blir relevant i den kontexten. Precis. Som jag vill skapa.
Vad är det som är absolut nödvändigt att jag gör?
Mm. Och sen så får man ju fundera på, liksom, är gapet för stort? Ja, men då kanske man mår dåligt helt enkelt och inte kan jobba kvar. Men i de flesta fall så är det kanske inte så stort. Utan man kan faktiskt hitta ett förhållningssätt till... Du kommer ju inte kunna förändra andra människor.
Nej, precis.
Men du kan förändra ditt förhållningssätt till dem.
Mm. Och sen får man ju ha, tänker jag då, jag bara försöker tänka mig in i hur det var när jag hade det här. Och det som jag sa då, det var liksom att det är så tur att jag har så härligt team som jag liksom kunde tanka egen energi och kraft ur.
Ja.
Men det gick inte till slut för mig, kan man väl säga. Men att vara kudde är ju liksom, det kan ju vara jobbigt också. Ja. Så det måste man ju liksom ha förståelse för. Ja. Man kanske inte pallar hur länge som helst.
Nej.
Men man önskar ju då, jag hade önskat då att jag hade haft lite mer av gåsmentalitet. Som, alltså att man såhär, det där, just den där det tar jag inte med mig. Liksom. Jag tar inte in det i hjärtat i alla fall. Utan det där lämnar jag, där kan jag ändå inte liksom påverka. Ja. Att välja liksom, vad är det som är det jag måste göra, så att säga.
Ja, jag brukar tänka att de där uppe hade lite otur när de tänkte.
Ja, precis.
Ja, för det är oftast är det ju inte av elakhet som människor är dåliga ledare.
Nej.
Utan det är av okunskap.
Mm.
Så att,
ja, men tänk hur mycket liksom, bättre världen hade blivit om vi fick ledare som hade liksom hjärtat på rätta stället hela vägen.
Ja, absolut.
Mm. Ska vi säga så?
Vi säger så.
Ja, tack snälla Johanna för att du har varit här med mig.
Tack själv.
Tack. Tack för att du har lyssnat på mig och Johanna och vårt ledarskapssnack. Har du andra frågor och idéer som du tycker det skulle vara intressant att höra i podden framöver, så skicka gärna in det till mig. Och mig hittar du på både Instagram och LinkedIn. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt 10:e verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser. Och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search, med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart vårt senaste tillskott, den nya mentorsmatchningstjänsten Signe, där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. 3 av 4 kvinnor i karriären söker idag en mentor som kan guida och delge kunskap och öppna nya dörrar. Känner du att det stämmer in på dig eller om du vill dela med dig till andra och bli en mentor? Klicka dig in på signe.co och läs mer. Så se till att följa oss nu i sociala medier och prenumerera på podden och dela gärna avsnittet av podden om du gillade den. Det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden och Ledarskapssnack den här gången, men vi hörs snart igen.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.